Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Är det dags ännu en gång för Sektpodden att sätta fart med ännu ett nytt avsnitt. Välkomna till mig, Emma Genbeck, och till Rigmor, till våran sektpodd. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten, och med mina erfarenheter så tillsammans med Rigmors kunnande och erfarenheter kring det ämnet så har vi försökt prata om sekter och de beteendena. Så välkomna hit. Vem är du, Rigmor?
Rigmor Robert. Jag är läkare och jag är psykoterapeut och jag är analytiker. Mm.
Och vi är ju redan igång i ett ämne som från förra gången. Vi pratade då om HBO-serien som har kommit ut nu i april, som handlar om Knutby och framförallt, ska man väl säga, om mordfallet. Och den heter I Knutby i blind tro. 6 delar, och en dokumentärserie gjord av Anton Berg och Martin Jonsson med journalister. Och vi har ju pratat
för... i regi av Henrik
Georgsson. Ja. Just det. Har vi honom också. Nej, men jag kände sist när vi pratade om det så kändes det som att man ville också lyfta de offer som faktiskt finns i den här historien, som lätt på något sätt kommer i skymundan. Därför man pratar så mycket om mordet men inte om offren, eller offret i det här fallet, framförallt Alexandra som faktiskt miste sitt liv, men även den skottskadade mannen. Och jag skulle bara vilja, i egenskap av att jag ändå var där och träffade och kände Alexandra, att vi också minns henne i det här när vi pratar om det, så att inte det blir, vad ska man säga, kallt eller långt ifrån det som faktiskt är kärnpunkten i alltihopa.
Att hon är ju tyst.
Ja, hon är ju det. Hon har ju ingen egen röst. Nej. Längre. Nej. Idag. Alexandra blev 23 år gammal. Det är ingen ålder överhuvudtaget. Mitt minne var en leende, levnadsglad kvinna. Ung kvinna som hade livet framför sig. Och som tragiskt nog faktiskt då gifte sig med Helge Fossmo. Blev mor till 3 barn vid en väldigt tidig ålder, fick ta den platsen, och som sen i allt det här fick mista livet.
Hon blev mamma till de 3 moderlösa barnen, vars mamma Helene Fossmo hade dött under våldsamma, inte klarlagda omständigheter i december 1999. Mm.
Precis, där Helge också blev åtalad men inte dömd för mord på sin första hustru. Nej, men det är viktigt att komma ihåg att det är de här människorna som finns i bakgrunden också. De kommer lätt i skymundan. Och det känns viktigt att börja där. Men vi ska fortsätta prata om dokumentären där man ändå har försökt att, jag vet inte om man har klarlagt så mycket utan det kanske snarare frågetecken som har plockats fram eller man ska säga och gör att man ännu mer funderar på vad som egentligen hände den där mordnatten 2004. Sist så pratade vi ganska mycket om Sara Svensson, den så kallade barnflickan och omkring henne, och vi har fått en del fler mejlfrågor och vi har fått en del frågor omkring Helge också. Och du har ju varit hans terapeut i 5 år, så du känner ju Helge, får man väl lov att säga.
Ja, jag känner honom. Och vi sa i förra avsnittet att vanligtvis så berättar ju inte jag vem som har gått i psykoterapi eller varit min patient på annat sätt. Men att Helge valde att be mig förklara i media hans utgångspunkt när han erkände delaktighet i brott.
Mm.
Han hade tidigare varit dömd mot sitt nekande och det blev så att när han hade erkänt så blev han utsatt för de medintagnas aggression. Så att jag kommer ihåg det väldigt väl, att när jag hade varit inne i tv-studion och kom hem så fick jag låsa dörren där, för då var det plötsligt journalister här utanför där vi bor. Jag var ensam hemma då och jag bara låste in och stängde mig runt mig. Och Helge blev tvungen att gå ner i frivillig hård isol. Och det var faktiskt lärorikt för mig, för vi fick ha telefonkontakt. Att förstå att det finns en sån, ett sånt mörkt utrymme i det svenska samhället som hårdisolen på
Kumlefängelsen. Vad innebär det?
Ja, det innebär att de intagna som isoleras, och det kan vara beroende på våldsamt beteende men också på psykisk sjukdom och sammanbrott, och i det här fallet blir hotad till livet av medfångar. Det är nämligen så att i den miljön, så i och med att Helge tog kontakt, och det framgick i den här tv-sändningen att han hade gjort det med polis och åklagare, så är det i fängelsekulturen som att ta kontakt med en fiendesida. Och det innebär ofta också att den som gör det kallar på någon annan, som det heter. I det här fallet så sa ju Helge att Åsa Waldau hade skrivit sms som vi pratade om i förra avsnittet. Och han fick sen gå vidare till mjukisolen där man har en vanlig cell. Men hårdisolen, det är liksom bara typ en madrass av galon, vad jag förstår, på golvet. Och det är verkligen en extrem miljö med ångestskrik från medintagna i andra celler där och så vidare. Så att, jag kommer också ihåg att i sändningen när jag förklarade det här så tog man in professor Kristiansson i direktsändning. Och han förklarade, utan att ha någon som helst kontakt med Helge Fossmo, att det här gjorde han för att få uppmärksamhet. Och det här var ett typiskt narcissistiskt beteende, för nu får Helge Fossmo högt anseende av de andra intagna i Kumla. Mm-hmm. Jag var så helt förbluffad, för det var ju precis tvärtom. Kristiansson visste överhuvudtaget inte vad han pratade om, för Helge var hotad till livet och han, den här professorn i psykologi, trodde att han var firad av de medintagna.
Ja, det var ju lite annat.
Ja.
Ja. Jag har ju väldigt svårt att tycka synd om Helge, men det låter ju ingen trevligt att sitta på det sättet.
Han blev sen förflyttad till Tidaholm, till en säkerhetsavdelning.
Mm, Men när vi pratar om Helge då, så har vi fått frågor omkring hans... För nu när han i den här serien så får man ju se dels gamla förhörsklipp liksom, från den tiden när 2004 när man tog in honom. Och vi har fått frågor där, bland annat den som skriver så här... Hur ser ni på Helges medverkan? Jag fick en konstig känsla när jag såg och hörde honom prata. Är det sant det han berättar? För det kändes som att han slingrade sig. Vad tror ni? Och sen också en som skriver: förhören med Helge. Det som jag tycker är anmärkningsvärt är att det inte ser ut som att han sitter i förhör, utan i vänskapligt samtal med vänner. Han är bestämd i sina svar men sitter mest och skrattar. Jag tycker att det är konstigt. Och jag känner ju också Helge sedan den tid som han var innan det här, 2004. Och när jag ser de här förhören med honom så känner jag igen Helge. Liksom, det är ju den Helge som, om jag skulle beskriva honom som jag kände honom då, så var han ju en spelvink. Mycket det han skojade och hade ju det som ett sätt att många gånger hantera saker. Att skratta och skämta och sådär. Men också, jag känner också den här sidan som är väldigt auktoritär. Som kunde vara väldigt bombastisk och väldigt hård i sin ton. Framförallt ifrån predikningar och när han liksom skulle stadfästa någonting som han tyckte var viktigt och han kunde vara väldigt hård i sin och väldigt raljant också, otroligt raljant i sin ton. Så att det man ser vid förhören är en sida.
Men jag kan bekräfta det därför att ni spelade in predikningarna av de pastorer ni hade, så att jag och flera med mig har lyssnat igenom, och jag har de här CD-skivorna på Helges predikningar. Och det är som du säger, han är väldigt auktoritär och bombastisk och så vidare. Och samtidigt har han den här skojfriska sidan som gör att det är lätt att tycka om Helge.
Mm.
Jag vet att en före detta medlem i Knutby Philadelphia, han sa med en suck att det var ju synd att Helge var ond, för han var ju rolig.
Mm.
Och den här dubbelheten, att han liksom går åt ett håll och så går han samtidigt i spinn åt andra hållet.
Mm. Ja, men det är det jag menar. Ja, visst. Och jag känner igen i de här förhören just hur han också får, som det minst nu verkar utifrån de här förhören, att polisen blir ju på något sätt hans kompis här. Nästan.
Han, ja, han uppfattar det ju så.
Ja.
Man hör ju honom säga, hör ni grabbar, när det här är över. Han räknar tydligen med att bli frikänd. Då vill jag bjuda er på middag. Och då så får han någon kommentar av någon av förhörande poliserna. Men ja.
Ja, och det vet inte jag. Det är kanske deras sätt att hantera honom. Men det låter ju som att de också tycker att han är ganska... Nej,
jag kan berätta ifrån polishuset, det berättade personal i Uppsala polishus, att när Helge var häktad så brukade personalen där säga, idag fikar jag med Helge, jag går ut och köper bullar nu, sen kommer jag tillbaka. Alltså man nästan tingade på att få fika med Helge, så han blev helt enkelt en populär häktad person.
Mm. Jag är inte förvånad utifrån hur jag kände honom. Faktiskt. Men jag kan också säga att det är rätt. Jag tycker det är, när jag sen ser honom i de förhören, eller inte förhören utan intervjuerna idag som de har med, så är ju det inte en Helge jag vill träffa. Jag vill inte träffa honom överhuvudtaget, men om du förstår vad jag menar, för han är, jag tycker att han är, han är inte, det är inte en trevlig person som jag uppfattar honom. Han var ju, jag minns honom som någonting mycket trevligare innan, naturligtvis.
Han har levt ett annat liv många år nu.
Ja, och det tycker jag syns. Och jag, det är ju någon som ställer just frågan om inte Helger kommer för lättvindigt undan, har vi också fått frågan. De tycker att han nästan lite gärna liksom helgonförklaras nästan. Och jag vet inte hur andra uppfattar, men jag tycker inte det. Jag tycker nog att Helge är rätt obehaglig. Och framställs rätt obehagligt. Sen får han mycket utrymme i dokumentären. Och det kan man diskutera och undra över.
Ja, jag tycker kanske att det utrymmet så sätter, med min uppfattning, så sätter Helge nästan krokben för sig själv. För att han framför motsägelser och Ja.
Mm. Jo, men det gör han ju verkligen. Han får ju inte, man får ju inte några sympatier med honom. Om man ska fortsätta prata om det här med förhör med Rigmor, så har jag fått, eller vi har fått en fråga som är så här: varför fick inte Leif Spånbo, han var alltså förhörsledare, det var han som ledde framförallt förhören Helge,
förhörsledare med då,
ja, varför fick inte han förhöra Åsa Wall då, och varför gick det inte vidare på det spåret? Leif verkade ha förstått hur det låg till med Åsa, men det var någon annan som tog över och som verkar ha blivit lite lika manipulerad som de andra. Det kom ju fram i dokumentären att Leif Spånbo berättar ju det själv, att han ber att få förhöra Åsa, för han ser att här finns det något som är skumt, det finns något mer här bakom som kan ha påverkat det hela. Men han får inte det, utan det blir en annan som förhör henne, och det blir ett väldigt kort förhör där de av bara...
Han kommer ut, den polismannen var en äldre person som sen gick i pension, och han kom ut och var ganska bedårad av Åsa Valda och tyckte hon var en fantastisk kvinna helt enkelt. Och det förhöret är inte bandat, utan det är bara beskrivet i ett referat.
Just det. Men varför, hur kommer det sig att Leif inte får förhören? Tror du?
Ja. Kanske inte. Ja, de ville inte gå vidare. Det var ju så att det är åklagarna som bestämmer, och
cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det finns en intressant kommentar som blev en aha-upplevelse för mig till en artikel utav Kronemann som vi ska beröra sen. Där det tydligen är så att från mitten av 80-talet så har åklagare och som är förundersökningsledare då inte längre som sin huvud, ser inte som sitt huvuduppdrag att få fram sanningen. Utan man vill få fram en berättelse som med tillräcklig bevis som kan övertyga rättens ordförande, alltså domaren och nämndemännen, och på det viset vinna rättegången, få igenom sitt åtal till domar. Så att vi som, i alla fall jag som medborgare, jag utgår ifrån att det är ju rättegången är för att hela sanningen ska komma fram.
Ja.
Men det är inte riktigt så. Och då har man förklarat för mig att ju fler åtalade, ju fler indragna i en rättsprocess, desto större möjlighet är det för försvarsadvokaterna att visa på oklarheter, förbindelser, jäv, underligheter. Så att det är ju färre åtalade i en rättegång, desto större chans har åklagaren att vinna sitt mål.
Så de vill liksom
snäva av
det. Ja, precis, jag slämmer det uttrycket.
Ja.
Hela.
Och jag var faktiskt kallad till Uppsala polisen. Det var Kenneth Ågren som bjöd in mig. Och Helena Lövgren som sen blev psykoterapeut, hon var med den där gången. Och jag vet att alla åklagarna de ledande poliserna lyssnade, och vi försökte förklara hur sekten i Knutby hur den inte är upplöst, hur det fortfarande är dysfunktionella miljöer inom sekten. Och då sa Kenneth att om inte vi tar itu med det här nu, så kommer vi få mer att göra med det här senare.
Mm, det hade han ju faktiskt väldigt rätt i.
Och det hade han helt rätt i. Men det var ingen som var intresserad. De vek undan med blicken, det var alldeles uppenbart, kände jag, att de ville inte höra på vad man berättade den gången.
Så att, kan det vara, jag tänker, är det för att det helt enkelt är ett så komplicerat, så mycket och så invecklat så att man inte vill?
Nej, det är tvärtom.
Det är tvärtom.
Det var tvärtom att Sara gav en så enkel och tydlig beskrivning av brottet. Hon tog på sig hela skulden och hon, när hon förstod att sms'en kom från Helge, så sa hon, det är Helge som har fått mig att göra det här. Mm. Jag har åtlytt honom. Och då hade man plötsligt en mördare, en anstiftare. Och då var det clean, enkelt. Och de, alltså polisledningen och åklagaren har fått mycket beröm för den här rättegången. För den blev bland annat kostnadseffektiv och tidseffektiv.
Ja.
Men som sagt, sektproblematiken blev ju inte...
Nej, för det var det jag menar, just att om de hade gett sig in i sektproblematiken, då hade det blivit för komplicerat och för tidskrävande.
Ja, just det. Ja, ja, förlåt.
Ja, nej, men ja. Det var jättebra att du beskrev det utifrån, för det, det blev ännu mer klarlagt att det, ja, det skulle vara enkelt och det hade kunnat bli väldigt krångligt, och det vill man inte för det.
Nej, och speciellt som att jag antar att ni hade försvarat Åsa, Kristi brud.
Frågan är hur långt de hade kommit, ja.
Ja, jag tror att det var på ett sätt realistiskt. Men det hade varit intressant att höra hur Leif Spånbo hade lagt upp det förhöret.
Väldigt
det skulle
intressant.
Jag vilja veta.
Verkligen. Ja. Ja, men om vi tittar, om vi går tillbaka lite grann till de här sakerna som är liksom lösa trådar och frågetecken kring, så finns det också en annan sak som vi har fått frågan, och det är det här med den maskerade mannen. När man får höra det här SOS-samtalet som är med.
Den skottskadade mannens SOS-samtal.
Ja, där även då Samuel Frankner finns med i ljudbilden. Och där de frågar då vad har hänt. Och till slut så får man höra att då den skottskadade mannen säger att det var en maskerad man. Och då finns det de som då tycker att det är väl verkligen någonting som är anmärkningsvärt eftersom det var en kvinna. Varför säger han en man? Då kanske det var någon annan. Det kanske var en man eller någon medhjälpare eller någon mer. Vad tänker man om det? Varför säger han en man om det nu var en liten spädkvinna?
Förlåt. Men det är jag glad att få beröra. Därför att man ska ha klart för sig att när man har fått en kula genom huvudet, genom ansiktet och en i bröstet och blöder och befinner sig nära döden, då förändras perceptionen, alltså sinnesintrycken. Synintryck, ljudintryck. Jag har talat med en person som har varit skjuten och som beskrev att jag såg pistolmynningen och det var som om diametern var 30 centimeter. Alltså i det här tillståndet så fungerar inte hjärnan och sinnesintrycken på vanligt sätt. Så det är väl naturligt kanske att man uppfattar den här våldsamma skytten som en stor man. Och sen ändras den berättelsen då. Så att det där har jag pratat med personer som utgår från att när man är så chocktillstånd och nära döden, att man ändå skulle vara ett vanligt vittne med en tillförlitlig utsaga. Men så är det inte. Så för mig är inte det alls konstigt att han uppfattade skytten på det viset. Han var också väldigt utlämnad, att han inte var klädd och han faller på golvet och ser den här personen lämna rummet.
Ja, jag tänker också att om man blir överfallen så brutalt, så blir det kanske ganska, ska man säga, naturligt att det är någon som är stor och större och liksom alltså det är liksom den uppfattningen.
Precis.
Man får, kan jag tänka. Ja.
Det känns inte alls konstigt för mig.
Nej,
men det är en bra fråga.
Jag tycker inte heller det, men det är en bra fråga som man också kan då ha ett svar på. Vi har också fått en lyssnare som har skrivit och frågat om en sak som också är ganska intressant, som jag tror inte det här tas upp i dokumentären dock. Får rätta mig om jag har fel, Rigmor. Och det är någon som har skrivit så här, att jag tror att någon har stuckit då henne, alltså Alexandra, i halsen i pulsådern. Därför att både då Kim och David Vincent, det är alltså Kim Vincent som var tidigare föreståndare och pastor i församlingen, och David är hans son, och båda två var jobbade inom brand, deltidsbrandmän. Och även jobbade som jägare, eller inte jobbade, de var jägare också, så de hade erfarenhet av både vapen och knivar och så vidare då. Menar på att hon hade ett sticksår i halsen och att den här kvinnan säger att hon även har hört David säga det i ett tillfälle. Och att de då vet vad sticksår är eftersom de är jägare. Vad säger du om det? Är det någonting som har relevans? Eller?
Ja, men jag tycker verkligen att ni som känner både Kim och David borde fråga vad det var de såg. För de har tydligen båda uppgivit den. Och jag vet inte om det skulle ha varit ett sticksår av en kniv, så är det väldigt osannolikt att inte rättsläkaren som gjorde obduktionen skulle ha
tagit med det.
Ja, verkligen. Ja, ja. Det är som om det skulle ha varit en konspiration mellan rättsläkare och polisåklagare som ville ha det här clean case, ja. I så fall. Men det kan ju också vara ett litet sticksår som av en spruta eller någonting sånt. Så att det är en av de här lösa trådarna som är bra att en person som hörde det här tar upp.
Ja, om jag får tillfälle så får jag väl fråga om jag har någon kontakt med dem. Ja. Ja. Nej, men det är klart att det skapar frågor, såna här saker. Men jag vet ju att Sjöhult heter han väl, den journalisten som har skrivit en artikel. Var det i Svenska Dagbladet?
Nej, han jobbar på Expressen.
Expressen.
Och han är deras kriminalreporter. Mm. Jag vet att jag såg honom till exempel vid den senaste Knutby-rättegången när de tre ledande pastorerna var åtalade för misshandel.
Mm.
Och han är insatt. Han kan polisutredningar och juridik. Och han skrev en artikel, den kom väl den 8 april.
Mm.
Där han besvarar en del frågor på ett klart sätt, tycker jag. Får jag citera honom?
Ja, men gör gärna. För jag tyckte att när jag läste den så fick jag förståelse för det här som vi försökte förklara både förra och det här avsnittet om hur det fungerar, rättsväsendet. Som för en vanlig svensson, eller på att säga som mig, så låter det, tänker man att det handlar om sanning, men det handlar... Det är lite annorlunda. Ja, du får gärna förklara det där.
Ja, till exempel så besvarar han frågan, vad var fel med polisens rekonstruktion av Knutby-dramat med barnflickan, Sara Svensson? Mm. Han svarar som vi, mycket var fel. Och när hela filmen nu visas så står det klart att poliserna på plats ger intryck av att regissera Svensson när hon rör sig i huset och upplyser henne om att hon ska gå närmare när hon visar de dödande skotten. Inspelningen är för lång och innehåller för många omtagningar. En rekonstruktion ska vara kortare, visa ett rakt händelseförlopp och förhörspersoner ska visa vad som hänt på platsen utan att andra blandar sig i berättelsen. Sen tar han upp frågan, varför litade domstolarna på Sara Svenssons berättelse när nu Helge Fosmo sa någonting helt annat? Och då det viktigaste var hennes tidiga förhörsuppgifter om sms från Helge Fosmo som då uppmanade henne att mörda, och när de senare kunde återskapas i en kontaktkortstelefon visade det sig att hennes minnesbilder var korrekta. Tänk, jag kommer ihåg, jag hade kontakt med poliserna under den här perioden, alltså när IBAS hette företaget, lyckades återskapa raderade sms. Det hade man inte känt. Idag är det ju inga speglar tillbaka, inga problem längre.
Mm.
Men då var det första gången i ett rättsfall. Så det var nästan som...
Det var väl det som var revolutionerande i hela fallet, att det gick att göra så. Ja. Annars hade vi kanske inte...
Nej. Och då visade det sig att Sara Svensson hade nästan ett fotografiskt minne.
Mm.
Så att ordalydelsen var prick vad hon hade...
Och det är det man egentligen bygger hennes trovärdighet på framförallt då.
Ja. Mm. Men det var även som man läser förundersökningen, när vi åker till Öland där vi har vårt landställe, så åker man förbi Verkebäcks mack Och där stannade Sara Svensson när hon var på väg ner genom landet för att kasta mordvapnet från Ölandsbron. Och där la hon under kläder som hon hade använt. Det här var ju instruktioner hon hade fått av de här kriminella killarna som hon köpte vapen av och som instruerade henne hur man skjuter. Och då ritar hon i häktet, eller om det är på rättspsyk, men en skiss av den macken. Och jag kan inte förstå hur man kan göra det så perfekt. För till och med när jag står i Verkebäcks kyl och köper en glass, eller Verkebäcks mack och köper en glass, så kan jag liksom inte få till en lika bra skiss som hon gör, som en liten karta över den här platsen. Så hon har ett väldigt speciellt exakt minnesförmåga.
Ja. Ja, det är intressant.
Det finns en det finns ju den här frågan som vi har varit inne på. Blundade polisen för Åsa Waldaus eventuella inblandning?
Mm.
Och då svarar han att i HBO-dokumentären skildras hur en polis, det är alltså Leif Spånbo, ville konfrontera Åsa Walda och känd som Kristi brud, men uppdraget gick till en annan förhörsledare som efter förhöret ska ha uttryckt sin beundran för Walda. Men det var inte det enda förhöret med henne. Hon förhördes 4 gånger av flera olika förhörsledare under polisutredningen, och det längsta förhöret varade i närmare 4 timmar. Det visste inte jag faktiskt.
Mm.
Åsa Walda var i London när hennes syster Alexandra mördades, och anklagelserna som nu kommer om att hon skulle vara den egentliga anstiftaren förekom inte i rättegångarna eller polisutredningen. Och så kommer slutklämmen då. Svaret på den retoriska frågan i dokumentären om varför hennes telefon inte avlyssnades efter mordet på systern är alltså att det inte fanns någon brottsmisstanke. Polis och åklagare får inte avlyssna personer som inte är misstänkta för brott.
Mm.
Så där kom den förklaringen.
Där kom den förklaringen, ja, det var ju...
Mm. Och sen besvarar han också frågan, vad är nytt i dokumentären om Helene Fossmos död, alltså den 18 december 1999? Den tydliga slutsatsen, skriver Sjöshult, att Helge Fossmos första fru hade en dödlig, inom parentes toxisk, dos av dextropropoxifen i blodet när hon hittades död i badkaret i familjens villa var uppseendeväckande i den här dokumentären. Det handlar om ett extremt farligt läkemedel som inte längre används inom sjukvården med tanke på riskerna för dödliga överdoser. Teorin i dokumentären om att hon har fått i sig den dödliga dosen vaginalt och lagts i badkaret efter att duschkranen slagits i hennes huvud och på så vis fått det att se ut som en fallolycka känns rimlig, säger Fredrik Sjöshult. Men då vill jag göra den invändningen i det avsnitt när vi talade om Helene Fossmos död.
Mm.
Så beskrev jag att rättsliga rådets företrädare professor Peter Löwenhjelm, han förklarade varför våldet mot tinningen inte har med det här vredet att göra, utan att hon enligt honom sannolikt fick slaget i ett slag mot tinningen i sovrummet och sedan släpades. Men det är ju bara en detalj där.
Ja.
Och den sista frågan som jag tycker han besvarar intressant: kan HBO-dokumentären leda till Helge Fossmos eller Sara Svensson får resning?
Mm, just det.
Nej. Punkt.
Mm.
Sara Svensson står fast vid sitt erkännande och hennes fundering om att Alexandra Fossmo redan var död är allt för vag och motsägs av obduktionsrapporten och hennes egna uppgifter i förhör. Hon verkar inte ens vara ute efter resning. Det finns inte heller någon grund för att Helge Fossmo skulle beviljas resning. Hans skuld påverkas inte av tveksamheterna under rekonstruktionen, eftersom Sara Svensson fortfarande är mördaren som han anstiftat. För att beviljas resning krävs helt nya uppgifter som inte var kända i de tidigare rättegångarna. Svenssons felaktiga uppgift om skjutavståndet var känd redan då och kan därför inte användas som skäl för resning.
Mm. Och det är väl så också att det som har kommit fram nu är egentligen ingenting nytt i rättegången på det sättet att det är något man skulle kunna ta upp och använda på nytt då.
Nej,
nej.
Det är inte det. Så däremot, för alla som var med så är det välgörande att klarlägga hur saker och ting har gått till.
Mm.
För alla de här diffusa, dimmiga områdena, där finns det hypoteser, där blir det vandringssägner, där blir det rykten. Så ett klarläggande är ändå av stort värde som jag ser det.
Ja, och det är väl det som är det är lite svåra i hela, för jag kan nog känna igen mig både de som tycker att ja, men det var en bra liksom de förklarar.
Ja.
Men jag kan också känna igen mig de som tycker att det tar aldrig slut. Om man droppar massa frågetecken som återigen gör att folk undrar och får funderingar och tankar och så tar det aldrig slut. Det bara fortsätter att mata på. Så jag kan nog känna att det är liksom ja, jag kan känna mig på båda sidorna där, som när man har varit så delaktig i det här och på något sätt lever med det här och levt så många, många år, att jag kan förstå de som är ännu mer inblandade än jag, att man känner att det blir jobbigt, att det tas upp en gång till och en gång till och en gång till.
Ja, ja. Så, ja, men det, ja, jag förstår vad du menar. Mm. Det här fallet var redan ett år efter mordet, så var det mer omskrivet än Palmemordet.
Ja.
Och då var det många år.
Ja.
Men sammantaget så var det redan efter ett år ännu mer. Och även utomlands, så att HBO gör den här serien, det är också för att det finns ett intresse för vad var det som hände.
Men så är det ju.
Unga, vackra människor var ni allihopa. Religion, Kristi brud.
Mm.
En fullständigt osannolik gärningskvinna. En anstiftare. Mycket otrohet. Ja.
Och sen också det att det faktiskt inte tog slut.
Nej.
Med mordet. Utan det blev fler rättegångar.
Mm.
Och nu finns det ju inte längre någon församlingssekt kvar, så att tack och lov att det liksom till slut faktiskt sprack helt och hållet.
Men det finns en person, en recensent som många säger är den mest lästa av tv-recensenter i vårt land. Och då tänker jag på Johan Kroneman i Dagens Nyheter.
Just
det. Han är en av tidningens mest lästa skribenter. Han gav ju Kroneman gav ju den här HBO-serien en positiv recension.
Mm.
Har du läst den?
Mm. Det har jag gjort.
Är det något avsnitt som du tycker vi ska citera?
Ja, så jag tycker för det första så tycker jag faktiskt att hans rubrik är bra. Det är så här: de nya intervjuerna i HBO-serien om Knutby-fallet är rätt omskakande. Och det är de. Det är omskakande. Det här var 6 april. Nej, men det finns faktiskt några rader som jag skulle vilja avsluta programmet med idag. Om vi känner att vi är där, att vi börjar avsluta. Är vi det?
Mm.
Ja. Så om jag tycker att det här faktiskt säger ganska mycket. Då skriver han så här: det fanns kanske ytterligare någon som var behjälplig och inblandad. Och i sådant fall, vem? Det hävdar nu också Helge Fossmo, även om hans vittnesmål väger lätt i det här sammanhanget. Hans historia är så fylld av motsägelser och skarvningar att mycket ska till för att vi ens ska tänka tanken att han är en oskyldigt dömd man. Det nya, dagsfärska intervjuerna med Sara Svensson och Helge Fossmo är också omskakande och rejält svåra att göra sig av med. Särskilt som offren i den här filmen är närmast oanständigt anonymiserade och förbigångna. Och det håller jag faktiskt med om. Det där sista. Att offren försvann. Och de ska inte glömmas. Vi har Helene. Vi har Alexandra. och den skottskadade mannen.
Sista orden i den här krönikan är också fortsättning lär följa.
Ja.
Vi låter Kroneman få sista ordet.
Vi gör så. Tack för idag.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.